jättebra att vara tillbaka och träffa er alla. Idag ska vi titta tillsammans på psalmen 101. Så har ni bibeln med er. Följ gärna med till psalmen 101. Men innan vi börjar läsa den tillsammans, så tillåt mig börja denna predikan med ett kort reflektion över temat nyårslöften. Jag vet att generellt finns det olika åsikter kring temat. Det finns de som gör det varje år, och det finns de som ogillar starkt själva tanken. Men filosofin bakom nyårslöften är att symbolisera en ny start. Det är ett tillfälle att reflektera över året som har gått, samt att identifiera de områden i ens liv eller i sig själv som man vill förbättra. Några vanliga exempel är att börja träna mer regelbundet, att äta mer hälsosammare eller att börja spara mera pengar. Men för oss kristna, nyårslöften kan ha en annan typ av betydelse. Våra nyårslöften behöver inte bara handla om personliga förbättringar, utan också om att växa i vår relation med Gud. Till exempel, vi vill en gång för alla börja läsa Bibeln dagligen. Vi fördjupar oss i hans ord och tillbringa mer tid i bön och reflektion. Vi vill vara mer delaktiga i gemenskapen i kyrkan och känna våra syskon i församlingen på ett bättre sätt. Vårt hjärta är fyllt av goda åsikter att älska Gud och att älska hans församling. Och det var Davids hjärta också. Det är mycket vi inte vet om denna psalm. Vi vet inte när han skrev det, om det var i början eller slutet av året. Vi vet inte heller om han var på väg att bli kung eller om han redan var kung. Men det vi kan veta av denna psalm är att David hade ett hjärta fyllt av iver att behaga Gud. Detta är en fantastisk psalm som vi kan lära oss mycket ifrån. Så utan att fördröja, följ med till psalmen 101. Psalm 101. Och då står det följande. En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig Herre vill jag prisa. Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill vandra med ren hjärta i mitt hus. Jag vänder inte mitt öga till det som är fördärvligt. Trolöshet hatar jag. Det får inte finnas hos mig. Det falska hjärtat ska bort från mig. Det onda vill jag inte veta av. Den som baktalar sin nästa ska jag förgöra. Stolta ögon och hovmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon söker de trofast i landet. De ska bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska känna mig. Den som begår svek får inte bo i mitt hus. Den som talar lögn ska inte bestå inför mina ögon. Varje morgon ska jag förgöra alla gudlösa i landet och utrota alla förbrytare ur Herrens stad. Herre, jag ber att du använda denna sang för att tala till oss. Herre, jag ber att du hjälper oss att växa i helvete. Herre, var med oss idag i Jesu namn. Amen. Så här ser vi David. Och vi kan se hans beslutsamhet. Han har bestämt sig i att främja helighet både i hans eget liv och karaktär, men också i hans rike. Vi skulle kunna strukturera psalmen i två olika delar. Den första delen kan vi se hur David fokuserar på hans interna helgelse. Och den andra kan vi se på hur han fokuserar i att helga Herrens stad. Så för det första, den interna helgelsen. Lägg märke till att från vers 1-4 kan vi se att det mest upprepande ordet är ordet jag.
Jag vill sjunga. Jag vill lovprisa. Jag vill ge akt. Jag vill föra. Jag vänder ej. Jag hatar. Jag vill inte veta av. Kära syskon, Gud bestämde att David skulle bli Israels kung efter Saul. Och det var därför att David beslutade i sitt hjärta att leva som Guds utvalda monark. Davids löften är inte dumma eller förgängliga löften. Nej, de kommer från ett hjärta som behagar Gud. Därför bör vi bara uppmärksamma och ta lärdom av alla dessa löften. Vi har sett under flera veckor vikten om att lovsjunga den sanne och verkliga kungen. Och det finns ingen bättre sätt att prisa vår Gud än att helhjärtat ägna oss åt och fokusera på att leva ett liv som är behaglig inför honom. Låt oss börja med vers 1. Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig Herre vill jag prisa. Nåd och rätt är två mycket intressanta ord. Dessa ord kan skapa en kontrast och vid första anblicken verkar de två motsägande varandra. Alltså två motsägande begrepp. Det första ordet nåd på hebreiska chesed har med nåd, barmhärtighet och kärlek att göra. Och den syftar på Guds stadig, oföränderlig förbundskärlek. Och den andra, rätt, på hebreiska mishpat, har med dom och rättvisa att göra. Och den syftar på Guds beslutsamhet att agera med absolut rättvisa. Trots spänningen mellan dessa två ord så ser vi dem oftast tillsammans i flera psalmer och andra delar av Gamla testamentet. Dels för att beskriva vem Gud är, men också för att beskriva hans sätt att verka. Psalmen 89 säger: rätt och rättfärdighet är grunden för hans tro. Nåd och sanning står inför hans ansikte. Och i Jeremia kapitel 9, vers 24 står det: den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. För i det har jag min glädje, säger Herren. Vi som känner till Davids historia så vet vi att Gud har alltid varit nådigt och rättvis mot honom. Det är vem han är. Nåd och rätt är en del av hans attribut. Därför vill David sjunga. Därför vill David prisa Herren. Och det bör vi också göra. Teologen, du som sitter här idag, du som har spenderat tid med Guds ord, du som har studerat och förstår innebörden av dessa två djupa begrepp, prisa honom. Och du kristen broder, och det du och jag har erfarit i vårt egen kropp, hans nåd och hans rättfärdighet. Och om du med ett uppriktigt hjärta har bekänt dina synder inför honom, så har han varit trofast och rättfärdig, och han har förlåtit din synd. Och om vi förstår och har erfarit Guds nåd och rätt, så som David gjorde, borde våra hjärtan vara fyllda av lov och pris. Och detta bör resultera i ett liv av oavbruten tillbedjan. Så som psalmisten uttrycker det i psalmen 32, vers 2. Jag vill alltid prisa Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Kära syskon, stanna en stund och reflektera. Hur mycket av din tid spenderar du på att prisa Herren? Är din förståelse av Gud endast intellektuell? Eller leder den dig till ett liv fullt av tillbedjan? Är dina böner ofta formade av personliga och själviska önskemål? Eller kan du också spendera tid i att bara lovsjunga Herren för vem han är? Detta måste jag erkänna att det är något jag behöver växa i. Må Herren hjälpa oss. Salmen fortsätter i vers 2 med Davids löfte inför Herren att ge akt på den fullkomliga vägen. David vill leva rätt inför Herren. David vill sträva att leva ett liv fullt av integritet och helighet. Och inte bara i det offentliga där alla ser honom, utan också i det privata. Han vill vandra med ren, eller som det står, med ett fullkomligt hjärta i hans hus. Hans intresse finns inte i vad andra tänker om honom. Hans intresse är att leva rätt inför Guds närvaro. När kommer du till mig, frågar han. Davids hjärta längtar efter Gud. Hur är det med dig? Är du hemma samma trevliga och kärleksfulla person som du är i kyrkan? Eller är du oftast irriterad och otrevlig? Hur skulle dina familjemedlemmar beskriva dig? Kära syskon, det är hjärtskärande att se människor med stor potential i att tjäna Herren, men vars vittnesbörd i hemmet inte håller måttet. Spurgeon kommenterade denna vers så här: en god kung kan inte ha en palats fylld av synd och orättfärdighet, och en sann helig person kan inte ha ett hem präglat av konflikter och bråk. Må Herren hjälpa oss att ändra vårt inställning. Må Herren hjälpa oss att vandra med ett rent hjärta i vårt hus, så att vi kan känna med ett fritt samvete i vårt församling. Kära syskon, helgelse är viktigt, och den behagar Gud. Men vi lever i en fallen värld. Den frestar oss och vill konstant att vi ska vända ryggen mot Gud. Världen erbjuder oss allt som tillfredsställer köttet, allt som tillfredsställer köttets lust och begär. Filmer och serier bombar oss konstant med pornografisk innehåll. Sociala medier försöker ta ifrån oss vår tid. Trolösa människor som tänker att abort är en mänsklig rättighet regerar denna värld. Men titta på Davids inställning i vers 3 och 4. Jag vänder inte mitt öga till det som är fördärvligt. Trolöshet hatar jag. Det får inte finnas hos mig. Det falska hjärta ska bort från mig. Det onda vill jag inte veta av. Vad är du tittar på när ingen ser dig? Vad är det som du spenderar mest tid på? Om det är något som är fördärvligt och ont, ta bort det från ditt liv, för Herrens skull. David bestämde i sitt hjärta att leva bort från det onda. Må detta också vara vår inställning, och inte bara för året 2025, utan för resten av våra liv. Syskon, förstå mig rätt. Jag pratar inte om moralismen eller om att vinna frälsning genom våra gärningar. Nej, vi vet att vi är frälsta av nåd. Herren tog vårt skuldebrev medan vi ännu var syndare och skippade fast på korset. Priset är redan betalt. Men så som vi har fått nåd för frälsning har vi också fått nåd för förändring. Vårt hjärta, likt Davids, bör vara fyllt av iver, längtan, önskat att leva rätt inför Gud. Som Paulus uttrycker det i hans brev till Titus: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att säga nej till ogodaktighet och världsliga begär, och istället att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i helighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Amen. Så för det andra, att helga Herrens stad. Vers 5-8. Den som baktalar sin näste ska jag förgöra. Stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon söker de trofasta i landet. De ska bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska känna mig. Den som begår svek får inte bo i mitt hus. Den som talar lögn ska inte bestå inför mina ögon. Varje morgon ska jag förgöra alla gudlösa i landet och utrota alla förbrytare ur Herrens stad. Lägg märke till att i den här andra stycken är ordet den, det mest upprepade ordet. Den som baktalar, den som vandrar, den som begår svekt, den som talar lögn. Nu vänder David blicken mot hans folk. David har som avsikt att vara intolerant. Men inte mot teologiska missuppfattningar eller mot olika kristna traditioner som vi ofta tenderat att göra. Nej, han tänker inte tolerera det stolta hjärtan, den högmodiga blicken, det hemliga förtalet och lögnens upphovsman. Davids dagliga uppgift kommer att vara att slöja den ondskefulla och befria Herrens stad från deras grepp. David tänker vakna varje morgon för att förgöra alla gudlösa i landet och utrota alla förbrytare ur Herrens stad. Davids mål är att Herrens heliga stad ska förbli helig. Wow! Kan du föreställa dig hur våra länder skulle förändras om våra ledare vaknade varje morgon med dessa avsikter? Men inte bara det. Kan du tänka dig hur mycket Sverige skulle förändra ifall varje kristen hade sådana avsikter? I första Petrusbrevet kapitel 2:9 kan vi läsa följande. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans heliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Kära syskon, vi kanske inte är några kungar eller ledare av en nation. Men Gud har placerat oss på olika platser. Och vissa av oss med ledande positioner till och med. Vare sig det är på jobbet, eller kyrkan, eller hemmet. Vi alla har fått en kallelse att vara salt och ljus i denna värld. Och kära syskon, ljus kan inte tolerera mörkret. Ljuset har ingenting gemensamt med mörkret. Må Herren hjälpa oss att tolerera synden allt mindre. Må Herren hjälpa oss att rannsaka med vilka personer vi spenderar tid med. Trots om vi erkänner det eller ej, de personer vi umgås med har en stor påverkan i oss. Ordspråksboken 22, vers 24-25 säger följande. Ge dig inte i lag med lättretat man och umgås inte med helt levret, så att du lär dig hans vägar och lägger den snara för ditt liv. Vilken välsignelse det är att ha gudfruktiga bröder runt omkring dig. Och hur farligt det är för dig att umgås med människor som ljuger och saknar integritet. Ungdomar, ni som sitter här idag, du kanske säger, det finns få personer i min ålder som tänker så. Det finns få personer i min ålder som vill lova rätt inför Gud. Men stanna stund. Titta runt omkring dig. Gud har välsignat dig med en sund församling. Fyll med människor från olika generationer. Jag kan inte låta bli att tacka Gud för att trots min unga ålder, han har lagt gråhåriga män. Kanske inte alla så gråhåriga runt omkring mig. Alltså äldre bröder som har hjälpt mig och visat mig med gott exempel hur man vandrar rätt inför Gud. Och föräldrar, ni som sitter här idag, lägg märke till hur David prioriterar sitt hus både i vers 2 och i vers 7. Under veckan har jag läst flera artiklar där lärare och rektorer uttrycker en stor oro för eleverna i låg- och mellanstadiet. Efter att eleverna har tittat på Netflix succé Squid Game. Denna serie är en vidrig, avskyvärd och makaber Netflix-serie. Som absolut inga barn borde titta på. Kan inte låta bli att uttrycka min oro och fråga mig. Hur många av dessa barn kommer från kristna familjer? Föräldrar, be Herren om vishet. Var ivrig att inte tillåta synd komma in i ditt hushåll. Gör Josuas ord till dina egna. Jag och mitt hus vill känna Herren. Amen. Innan vi avslutar, låt oss granska denna psalm ur ett helhetsperspektiv. Och vi som känner till Davids berättelse, kan inte låta bli att läsa denna psalm med stor sorg. Trots att Davids löfte och avsikter behagar Gud, och vi bör sträva efter att tillämpa dem i våra liv, kan vi inte låta bli att tänka på faktum att David misslyckades att hålla sina löften inför Gud. Davids ögon såg med begär på Betsebas nakenhet. David misslyckades med att inte tillåta synd komma in i hans hus. David gjorde inget åt Amos synd och tillät Absaloms förräderi att växa. I vers 6 kan vi läsa att David säger att hans ögon är fast på de trofaste i landet och att de ska känna honom. Men kom ihåg att David grät över Absalom och ignorerade sina lojala soldater. I andra Samuelboken, kapitel 19, vers 5-6 kan vi läsa att då gick Joab in i huset till kungen och sade: idag har du förutmjukat alla dina tjänare. Du som idag har räddat ditt liv och dina söners och döttrars liv och dina hustrus liv och dina bihustrus liv. Du älskar dem som hatar dig och hatar dem som älskar dig. Du har visat idag att dina befälhavare och tjänare inget betyder för dig. För idag förstår jag att om Absalom varit ditt liv med vi andra döda, skulle du ha varit nöjd. Med detta i tanke så finns det en stor risk att vi inte heller lyckas hålla våra löften till Gud. En god predikant sa en gång: vi kommer nog snart att behöva skriva en psalm där vi ber om förlåtelse direkt efter att vi har skrivit en psalm om våra goda löften. Men det finns hopp för oss. Så som det fanns hopp för David. Han fick ett löfte. Han fick ett förbund från Gud om att ett bättre kung skulle komma från hans avkomma. En kung vars kungadöme och kungatron skulle vara för evigt. Denna kung vandrade med integritet och ett rent hjärta inför Gud. Han var fullkomlig, han som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Han är den fullkomliga kungen, Jesus Kristus, Guds son. Han, efter att ha dött som det ställföreträdande lammet för våra synder, han har nu stigit upp i himlen och sitter nu på faders högra sida. Han ska komma tillbaka tillsammans med hans heliga för att en gång för alla förgöra alla gudlösa och förbrytare ut Herrens stad. Du som kanske sitter här och har ett förkrossat hjärta för att du inte har lyckats leva rätt inför Gud. Tillåt mig säga att din enda lösning är att sätta dig till dit på denna kung. Vi har misslyckats. Och det som väntar framför oss är Guds dom och döden. Men kungarnas Gud, Guds son, Jesus, dog på korset så att vi kunde leva. På korset bytte han ut vår uppror mot sin lydnad, vår brustenhet mot sitt fullkomlighet, för att framöver vi skulle kunna leva rätt inför Gud. Om du inte har redan gjort det, så vänd dig till honom. Dröj inte. Sök Herren medan han låter sig finnas. Och kalla honom medan han är nära. Låt oss avsluta med att gensvara vers 1. Genom att sjunga och prisa honom för hans nåd och rätt. Låt oss be. Herren, tack för ditt nåd. Tack för det. Din nåd att det inte är ute med oss. Tack för att din barmhärtighet, den är ny varje morgon. Och stor är din trofasthet. Herre, hjälp oss att leva rätt ifrån honom. Hjälp oss att leva ett liv av helgelse, Herre. Och tack för att när vi misslyckas med det kan vi komma inför dig, bekänna våra synder, och du är trofast och rättfärdig att förlåta oss. Herre, vi tackar dig i Jesu namn. Amen.